Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Det har gått några veckor sedan senaste avsnittet, lite sommarledighet och semester. Men jag tänkte att vi fortsätter och tar vid där vi var i översiktsserien. Vi har ju pratat ganska mycket om kalla krigets uppkomst, den här problematiska situationen efter andra världskriget och hur den här järnridån som Churchill kallade föll över Europa och delade in väldigt mycket i öst och väst och på något vis en intressesfär för Sovjetunionen och en för USA då. Och vi har pratat om hur det kalla kriget liksom uppstår. Pratat om Berlinblockaden och allt det som hörde där kring då. Och det har ju varit väldigt fokus på Europa. Men som vi kommer att se i dagens avsnitt så kommer ju kalla kriget ganska snabbt också att eskalera och framförallt kanske ta sig in i Asien och påverka hur USA och Sovjetunionen agerar i förhållande till olika länder i Asien då. Men först så fortsätter jag med lite öltips. Så förra gången så sa jag åt er att ni skulle försöka få ta på en belgisk veteöl och en belgisk vitbir. Ni som har följt den serien och har ju hört mig prata om tysk veteöl, alltså Weissbier och Weizen. Och för att något ska få kallas veteöl så måste ju minst hälften av malten vara vetemalt. Och att man byter ut kornmalt till vetemalt till viss del då. Den belgiska veteölen är ju snarlik men ändå några givna skillnader jämfört med den tyska då. Och den belgiska veteölen som du kallas då för vitbier har ju en väldigt lång tradition tillbaka till medeltiden. Bland annat förknippat med en stad som kallas Hogarden som ju också ett av de kända ölen uppkallade efter då. Men som med väldigt många sådana här lokala och historiska öltraditioner så tappades den ju liksom och slogs mer eller mindre ut av mer moderna öl som lagerölet under 1900-talet. Men det fanns en bryggare då, Pierre Celis, som återskapade den här ölstilen på 1960-talet då. Och efter det så är det många som har hakat på då. Så idag är det ju en, ska man säga, relativt vanlig ölstil i Belgien och även bland hantverksbryggerier över hela världen då. Till skillnad från den tyska veteölen som består av då vetemalt, oftast ungefär 2/3 och sen kornmalt resten, så har belgisk vitbier ofta både vetemalt men också omältat vete. Och det här ger ju en viss skillnad redan där då. Sen är ju gästen man använder en relativt unik gäst som ger en väldigt speciell karaktär då, lite len och frisk men också aningen lite kryddig och syrlig nästan. Man har nästan ingen humle i en sån här öl så att bäskan är ju nästan helt frånvarande. Däremot är det ju då väldigt vanligt att man kryddar en belgisk vitbier med koriander eller apelsinskal, pomerans då, och så vidare då. Så det här är ju en extremt ljus öl, väldigt halmfärgad, extremt ljus och ibland också lite grumlig som det lätt blir när man använder vete, omältat vete. Och en av de allra mest kända exemplen då rent kommersiellt är ju den öl som heter Hogarden då, efter orten då. Inte så, helt sällan så serveras den i ett ganska kantigt, kraftigt glas då med en apelsin på fastsatt på kanten då, eller en citron. Den är ju väldigt, det är en ölstil som är väldigt lättdrucken och svalkande då. Passar väldigt bra till mat som musslor och fiskrätter. Och jag tycker ju att den är perfekt just nu, alltså på sommaren. En perfekt öl på sommaren när det är varmt ute. Då är ju liksom nästan kall vitbier nästan oslagbart. Då med sin, man får en väldigt, väldigt lättdrucken, frisk, svalkande öl. Fast ändå med lite god smakkaraktär då, jämfört med en hel del andra ljusare typer av öl. Så man kan försöka få tag på Hogarden som ju är ganska vanlig. Det finns ju en av de här trappistbryggerierna, La Trappe, som bygger en veteöl som heter Vitte. Det finns ju också den här 1664 Blanc, kanske inte egentligen den absolut bästa. Men Poppels gör en belgisk vitbier. Det här svenska klosterbryggeriet Vreta gör en Vita Nunnan. Det finns också en amerikansk Allagash White. Men nu nyligen så testade jag en belgisk som hade kommit till det svenska monopolet som heter Stenbrygge Blanche som jag tyckte var väldigt, väldigt god. Så att får ni tag på den Stenbrygge så är det också en väldigt bra stiltypisk vitbier att testa. Så lägg den på kallning och ta fram när solen bränner. Nästa avsnitt tänkte jag vi skulle gå in på för första gången egentligen kanske då i den här serien, gå in på spontanjäsdöl eller vildjäsdöl då, lambic och köse är den som inte tillsatt frukt då. Och det gäller att hitta någon öl som heter lambic eller köse och då kan man försöka hitta olika tillverkare, Bonn, Lindemans, Timmermans, Dreifontänen, Tilkin, Deranke eller Cantillon om man har tur. Så att inte så lätt att få tag på de här ölen, men får man tag på dem ska man definitivt testa. Om vi hoppar vidare till historien då så ska vi ju se då hur kalla kriget på något vis eskalerade i slutet av 40-talet och början av 50-talet och rivaliteten mellan USA och Sovjetunionen blir större och större och båda sidor börjar rusta upp militärt och samtidigt experimentera fram med nya metoder och vapen. Och kalla kriget börjar då sprida sig från Europa egentligen som där det liksom på något vis startar av naturliga skäl till Asien och när Harry Truman lämnar Vita huset i början av 1953 då är ju kalla kriget i princip globalt. Då förs det ju över hela jordklotet nästan mer eller mindre i alla världsdelar. Det skulle ju inte ens stoppa där då utan det blir ju även en form av rymdkapplöpning kan man säga utanför planeten. Tittar man på USA då så efter andra världskriget så såg USA till att göra en form av militär omorganisation kan man säga. Man hade ju inte Alltså USA har ju inte haft en tradition av att egentligen gå in i många krig ganska oförberett. Man har inte haft så stor armé överhuvudtaget liksom. Och så får man rusta upp ganska hastigt inför krigen med mycket frivilliga förband, och får man till som draft för att tvinga eller tvångsrekrytera in personal till militären. Och efter krigen så har man oftast då ganska snabbt också rustat ner för att gå tillbaka till den här minimala militärmakten då. Men efter andra världskriget så rustar ju inte USA ner militären lika drastiskt som man hade gjort efter tidigare krig då. Inflödet liksom av militär personal via det här systemet som kallas för Selective Service System behölls. Och det är ju en kursändring för att vara USA då, och ett bevis på att kalla kriget är just ett slags nästan krigsliknande tillstånd som definitivt inte innebär någon form av 100% i fred då, så att USA känner inte att man kan rusta ner på samma sätt då. Erfarenheterna från andra världskriget gjorde också att man såg över hela det militära systemet och ledningen då. Alla vapengrenar ansåg man behövde styra sin gemensam ledning som dessutom placeras närmare den verkställande makten och presidenten då. Och de här omorganisationerna i militären kommer framförallt 1947 när USA antar en lag då som heter National Security Act som gjorde den här militära organisationen möjlig då. Så nu skapar man då ett nytt departement, ett försvarsdepartement som då ersätter de båda tidigare då krigs- och marindepartementen där alltså armén och flottan haft varsitt departement liksom med ministrar och så vidare. Så att nu inför man då en civil försvarsminister som ska leda det här departementet och styra över de tre vapengrenarna, för nu är det inte bara armén och flottan utan det är också flygvapnet som har blivit viktigt och blir allt viktigare då. Och trots att de likställs på pappret så är det ju det här nya flygvapnet som blir den dominanta delen av, eller den dominanta vapengrenen inom departementet och militären också. Det är ju flyget som snabbt blir liksom det primära och första vapnet både egentligen för anfall och försvar, och i en atomvärld så fick ju flyget också extra betydelse, alltså i en värld utan långdistansmissiler så är det ju flygplan som behöver frakta bomberna då. Dessutom skapar man ju för första gången det som kallas för National Security Council som styrde utrikes- och militär policy direkt under Vita huset då. Och i den här NSC så ingick ju naturligtvis försvarsministern men också utrikesministern och cheferna för de här tre vapengrenarna då. Och tillsammans så skulle den här gruppen ge råd till presidenten i alla frågor som gällde nationens säkerhet då. Den här lagen såg också till att föregångaren till underrättelseorganisationen ersattes med en ny underrättelsemyndighet, och det blir då Central Intelligence Agency, CIA då. Och CIA skulle få en väldigt viktig roll i att samla underrättelseinformation under kalla kriget med både egentligen öppna och hemliga metoder, och myndigheten gavs också tillåtelse att genomföra både hemliga politiska och militära operationer i USAs intresse, och vi kommer ju att komma in på en del av dem framöver här. Och när USA inte kom överens med Sovjetunionen om internationell kontroll av atomvapen så började USA pumpa in mer pengar i forskning och upprustning av atomvapen för att göra det till den primära delen av försvaret. Man hade ju liksom i USA räknat med att man skulle ha monopol över atombomben i många år, och därför blev ju chocken ganska stor när Sovjetunionen redan i september 1949 testade och avfyrade sin första atombomb. Många i USA trodde att det skulle ta betydligt fler år för Sovjetunionen att hinna kapp tekniskt och utveckla bomben, så att det blir ju lite av en chock och plötslig rädsla, och där behöver ju USA på något vis utveckla sig för att behålla fram försprånget då. Så en följd av den här sovjetiska atombomben var ju också att Truman gav sitt godkännande att utveckla en ännu kraftigare form av atombomb då, den här nya vätebomben som var betydligt kraftigare än de tidigare atombomberna. Och åsikterna kring den här nya så kallade, den kallas ju för H-bomb, vätebomb, hydrogen bomb. Så i USA kallas den ju oftast bara för H-bomb. Och åsikterna gick ju isär då. Många vetenskapsmän som Oppenheimer till exempel motsatte sig ju den här bomben av moraliska skäl på grund av den enorma kraften att förstöra som kunde vara flera hundra gånger större än de här ursprungliga atombomberna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki då. George Kennan, som vi pratade om tidigare, han föreslog ju förnyade försök till förhandling med Sovjetunionen kring atombomber med införande av internationell kontroll och inspektion istället. Men hans vapendragare Dean Acheson, som hade tagit över som utrikesminister 1947, ansåg det helt nödvändigt att USA utvecklade vätebomben före Sovjetunionen då. Men och redan i november 1952 så testade USA sin första vätebomb. Men redan året efter så testade Sovjet sin första då. Storbritannien och Frankrike var ju heller inte långt efter då, så att upprustning och atombomber hade ju vid det här laget i början av 50-talet gått in i en helt ny fas, kan man säga då. ...1949 är ju ett år som det kommer flera motgångar för USA då. Dels det här med att Sovjetunionen testa sin första atombomb då. Men en av de större chockerna kom ju snarare i Asien då, där Mao och kommunisterna segrar i Kina då, i inbördeskriget där. Och kalla kriget sprids ju då även till Asien då, inte lika snabbt som Europa, men vid Jalta-konferensen hade ju USA och Sovjetunionen försökt att balansera sina respektive intressen i Asien då. Sovjetunionen skulle ju få dominera i nordöstra Asien medan USA dominerade i Stilla havet då, och Japan då. Men när det gäller Kina så hade ju det varit lätt av Chiang Kai-shek och varit allierat med USA under andra världskriget. Då. Men Chiangs, den här nationalistiska regeringen, var ju väldigt korrupt och inkompetent och hade ju inte något sådär jättebrett och stabilt stöd hos det kinesiska folket då. Och ända sedan 1927 så hade ju Chiangs styre fått tampas då med en bitter fiende i form av kommunisterna som var ledda av Mao Zedong då. Och vid tiden för andra världskrigets slut så hade ju Mao kontroll över runt en fjärdedel av befolkningen i Kina då. Så Kina förblev ju ett problem för USA och landet låg någonstans mitt emellan USAs och Sovjetunionens intressen och slits då i det här inbördeskriget mellan Chiang och Maos falanger. I brist på till lämpligt tredje alternativ så valde Truman att fortsätta ge Chiang Kai-shek stöd med pengar och vapen, men Chiang och nationalisterna tappar ju hela tiden mark till Mao och kommunisterna och till slut var det lite dömt att förlora då. Truman var ju emellertid inte villig att gå in med militär hjälp för att rädda honom då. Och efter att ha ockuperat Manchuriet i nordöstra Kina under slutet av kriget så väljer också Sovjetunionen lite hastigt och plötsligt att dra sig tillbaka 1946 då, efter att först ha förflyttat all industriell utrustning som japanerna hade etablerat där under sin tidigare ockupation av regionen. Sovjetunionen gör ju mycket så även i Östeuropa att man flyttar industriell utrustning till liksom sovjetiskt kärnland snarare då. Kontrollen över Manchuriet lämnades då till Mao och kommunisterna och Chiang Kai-shek ignorerade då det amerikanska rådet och rusade norrut med sina styrkor för att återerövra Manchuriet då i det vakuumet efter Sovjet då. Och USA hade ju försökt att förhindra ett fullskaligt inbördeskrig i Kina, men under 1945 och 46 då så försöker Truman styra upp en fredlig uppgörelse bland annat genom att skicka utrikesministern Marshall för att medla då. Men 1947 så eskalerar konflikten och i slutet av 1948 så kunde Mao till slut att driva nationalisterna ut ur Manchuriet och avancera söderut. Och då går det ganska hastigt. Nationalisterna tvingas i slutet av 1949 i liksom all hast och fly till ön Formosa där de ju då skapar ett nytt land kallat Taiwan då, som blir Taiwan då. Mao och kommunisterna tog ju över hela det kinesiska fastlandet och i början av 1950 så skrev Mao och Stalin under ett samarbetsavtal som gjorde då att det kommunistiska Kina, åtminstone i USAs ögon, blev en slags förlängning av Sovjetunionen då. Och assisterande utrikesministern Dean Rusk beskrev Maos regim som a colonial Russian government då, i det här laget. Följden av det här som i USA kallas Kinas fall, framförallt har ju Kinas fall två följder då. För det första så vägrar USA att erkänna Maos Kina utan fortsätter att se nationalisterna på Taiwan som det legitima kinesiska styret. Det här är ju någonting som seglat upp och blivit oerhört aktuellt bara här i veckorna nu med Nancy Pelosis besök och de kinesiska militärövningarna där det blir lite frostigt när USA fortsätter, så att det här är ju ett arv ända sedan den här tiden så att säga som vi får leva med än idag då. För det andra så, den andra följden av det här blir ju att USA fokuserar ännu mer på att göra sin forna fiende Japan till den främsta allierade i Asien då. Och tittar man, vänder man blicken mot Japan, så hade ju USA snabbt kopplat greppet om Japan efter kriget då. Det var ju USA som bekämpat Japan under kriget, och det var ju USA som ensamma hanterade landet efter kriget. Det är ju inte någon slags uppdelning som i ockupationszoner så som man gjorde med Tyskland och Österrike efter andra världskriget. Utan här är det ju bara USA då, och det är general Douglas MacArthur som leder ockupationen av Japan efter kriget, och Sovjetunionen gavs ju ingen som helst roll eller inflytande i återbyggandet av landet. Och efter ett par år av strikt militärt styre så började USA lyfta bort många restriktioner på industri och uppmanade till en snabb ekonomisk tillväxt i Japan och en etablering av en marknadsekonomi. Och MacArthur såg till att Japan mer utvecklades till en slags konstitutionell demokrati i linje med västvärlden, där kommunister var förbjudna att inneha politiska positioner. Och Japan visade sig ju relativt villiga och förneka rätten till krig i sin nya konstitution och istället lita på amerikanskt militärt beskydd. Och det här gör ju att Japan sen återuppbyggs i en väldigt, väldigt snabb takt då. Och istället för det mer problematiska Kina så blir ju det här på nytt födda Japan det främsta alternativet till en nation som var pro-västen då och allierad med västen i Asien då. Så att här kom ju den här situationen när Japan helt plötsligt går från att ha varit en av USAs största fiender till att vara en av de viktigaste allierade då. Kommunismens seger i Kina var ju en av de mest traumatiska händelserna under kalla kriget för USA då, och satte också igång en ganska intensiv debatt om vad som är rätt policy för USA då. Containment då, eller den här uppdämningspolicyn som Truman följt för att hantera kalla kriget, hade ju haft ganska brett stöd från många amerikaner och båda partierna, både demokrater och republikaner. Men det fanns ju också kritiker, och på ena änden så fanns ju vissa liberala kretsar som menar att det redan den policyn var en onödigt hård inställning, att man snarare kunnat skapa fred med Sovjetunionen. Men de mest högljudda och mest inflytelserika kritikerna hittar man ju då på högersidan då, där man vill ha hårdare tag då. Och en av de mer framtonande var ju Robert Welch, som ledde någonting som kallas för John Birth Society, alltså en antikommunistisk organisation. Och han går så långt att han menar att det här containment, det är likställer han med appeasement, alltså eftergiftspolitiken då, alltså en vek respons mot Sovjetunionen. Han menar att den amerikanska staten är full av kommunister som var beredda att underminera USA och förråda landet till en ny kommunistisk världsordning då. Han menar att internationella institutioner som FN till exempel, det är bara enligt han och Welch ett bevis på det här förräderiet då. Och även om det här John Birth Society var extremt i många åsikter, så fanns det ändå många amerikaner som hade liknande tankar. Och även på ganska hög politisk nivå. Och en av de främsta, eller mest kända, var ju den framtida utrikesministern John Foster Dulles, som menar att containment är inte nog. Kommunisterna måste bekämpas och rullas tillbaka så att säga. Östeuropa behövde befrias till exempel då. Rädslan för kommunism som ideologi då ökar ju rejält efter Kinas fall, och många i USA menar ju att det var ett rejält svaghetstecken att USA inte hade kunnat hindra utvecklingen då. I princip ett slags förrädiskt svek då. Inom militär, bland många politiker och inom journalistkåren så var det ju många som menar att USA inte har gjort tillräckligt för att så att säga rädda Kina från kommunismen då. Och många anklagade i Trumans administration i allmänhet och utrikesdepartementet i synnerhet för att vara ansvariga för det här debaklet då. Och i den här atmosfären så tillsatte Truman på inrådan av utrikesminister Dean Acheson en utredning som såg över den amerikanska utrikespolitiken, och resultatet utav det blev ju då en rapport från National Security Council 1950 då, som kallas för NSC 68. Och i den här NSC 68 så slog man fast att Sovjetunionen hade som policy att försöka tvinga på resten av världen sina auktoritära kommunistiska modeller och därmed också utgjorde ett slags dödshot mot USA och demokratiska länder. Rapporten slog fast att containment policy då, eller Truman-doktrinen, hade haft rätt i inriktningen, men att man hade gjort ett par avgörande fel inom ramen för den här policyn då. Det första felet var att man hade skilt mellan områden av särskilt intresse för USA och områden med mindre intresse. I rapporten menar man att USA behöver agera mot kommunismen oavsett var hotet dök upp så att säga. Alla områden som riskerar att falla i kommunistiska händer är av särskilt intresse för USA så att säga. Det andra felet man menar var att USA hade gjort då, det var ju att försöka dela på den militära bördan med andra västmakter. Och i rapporten så slog man fast att USA själva måste ta ansvar då. Och för att då kunna slå till överallt på jordklotet och även ensamma om det behövdes, rekommenderar man i rapporten att den amerikanska militära förmågan behövde vässas genom att budgeten för militären fyrdubblades jämfört med tidigare. Då. Om det behövdes så rekommenderade rapportskrivarna att USA borde vara villiga att spendera närmare 50% av sin BNP årligen på försvar och militären. Då. Så det är ganska drastiska siffror som den här rapporten nämner då. Men principerna kanske mer än de här procenten och siffrorna från den här NS68 godkänns ändå av National Security Council i april 1950. Och det här beslutet blev ju väldigt mycket en symbol för Truman-administrationens beslutsamhet att försöka vinna kalla kriget i princip nästan oavsett kostnad.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så kalla kriget har ju spridit sig även till Asien då, och kalla kriget ställs lite grann på sin spets i Korea. 1945 så hade ju det tidigare japanskt ockuperade Korea delats på mitten då, längs den 38:e breddgraden där Sovjetunionen ockuperade den norra delen och USA den södra delen då. Alltså den här ockupationszonerna som var så vanligt att man gjorde och delade upp världen efter andra världskriget då. 1949 så lämnade ju Sovjetunionen den norra delen och lämnade över makten till en kommunistisk regim då, ledd av Kim Il-sung, stödd av en armé, drillar och utrustad av Stalin då. Och några månader senare så lämnade USA den södra delen i händerna på en nationalistisk konservativ ledare då, Syngman Rhee. Och de båda regimerna i nord och syd, tanken var ju att man skulle enligt FN då hålla politiska val som kunde ena landet, men båda de här regimerna var ju mer intresserade av att behålla det som var sitt och ignorera den här uppmaningen om att ena landet att hålla val då. Rees styre i Sydkorea var ju väldigt antikommunistiskt men knappast demokratiskt då. Och USA hade ju fruktat lite grann om hans nationalistiska tendenser och inte gett lika mycket militär hjälp i rädslan av att Rees skulle utnyttja det för att anfalla Nordkorea då. Och den militära förmåga som fanns använde ju han framförallt för att slå ner inhemsk opposition då. Svagheten i Sydkorea blev dock en alldeles för stor lockelse för Nordkorea och Kim Il-sung då. Och trots att Stalin och Mao enbart gav ett lite tveksamt stöd kanske då. Stalin exempelvis gjorde ju tydligt att han inte tänkte bidra militärt. Så väljer ändå Kim Il-sung att anfalla Sydkorea. Så den 25 juni 1950 så korsade den nordkoreanska armén den 38:e breddgraden och anföll Sydkorea med 110 000 man ungefär då. Och på bara några timmar så hade man ju brutit igenom Sydkoreas försvar och börjat förflytta sig och svepa söderut då. Men Sung tillsammans då kanske med Mao och Stalin på sätt och vis då hade ju underskattat USA lite här. Utrikesministern Dean Acheson hade ju i ett tal inte nämnt Korea som ett av de områden man var beredd att försvara innan han höll ett tal i januari 1950, och då hade man kanske trott att USA inte skulle vara villiga att kontra med militär kraft. Men Truman han såg den här invasionen som sovjetisk aggression och ansåg att det var i princip samma aggression som hade lett till andra världskriget, och det även om naturligtvis det var nazistisk aggression, men det var i alla fall en utmaning som han snabbt bestämde sig för att den inte kunde gå förbi Utan motåtgärder tänkte han inte tillåta. Om Korea föll så trodde han att ett tredje världskrig skulle vara nära då. Så han sammankallade ju FNs säkerhetsråd och utnyttjade att Sovjetunionen för tillfället bojkottade den här institutionen. Det gjorde man ju då utifrån att FN såg Taiwan som den rättmätiga representanten för Kina i säkerhetsrådet då. FN röstade då igenom en resolution som innebar att Nordkorea ansågs vara skyldiga till kriget och att en FN-insats skulle genomföras för att skydda Sydkorea då. Bara dagar senare så fanns ju amerikanska trupper på plats i Sydkorea ledda av Douglas MacArthur. Och även om det formellt var en FN-insats så var ju Koreakriget i praktiken ett amerikanskt krig mot en sovjetisk satellitstat i Asien. Det är ju inte jättemånga andra trupper än amerikanska på plats då, så att säga. I krigets inledning så gick det ju väldigt bra för Nordkorea som forcerar söderut och först vid Pusan i syd så lyckas amerikanska och sydkoreanska trupper få stopp på den kommunistiska offensiven då. Men i september förändrades den här krigsbilden helt när general MacArthur genomför en skicklig och framgångsrik amfibieexpedition då. Med trupper som landstiger vid Incheon närmare midjan på den koreanska halvön och kunde ju därmed hota de nordkoreanska trupperna i ryggen och stänga av deras kommunikation och försörjningsleder och deras reträttväg då. Och då blir situationen för de nordkoreanska trupperna snabbt desperat och de tvingas fly norrut i all hast då. Stärkt av den här segern så förändrar Truman krigsmålet och istället för att som ursprungligen tänkt då försöka återupprätta gränsen längs den 38:e breddgraden så valde Truman att ge MacArthur tillåtelse att anfalla Nordkorea då, med målet att ena Korea med militära medel till en demokratisk republik då. Truman vill inte längre bara se en uppdämning av kommunismen, alltså att man stoppar den, utan han vill se en tillbakarullning av kommunistisk makt och så det här är ju helt i enlighet med den här NSC 68-rapporten då. Beslutet togs trots flera varningar från Kina om att inte invadera Nordkorea för att då var man villig att gå in i kriget, men utrikesministern Dean Acheson, så han menar att det var galenskap att Kina skulle ge sig in i Koreakriget. Han tror inte alls på det här då. Men CIA hade ju underrättats om en kinesisk mobilisering i Manchuriet nära gränsen till Nordkorea som tydde på det motsatta, men Trumas, hans rådgivare, fortsatte ju på något vis att tro att Sovjetunionen styrde bakom kulisserna. Eftersom de inte trodde att Sovjetunionen var redo på att ge sig in militärt så trodde man att Stalin också skulle hålla tillbaka Mao och kineserna då. General MacArthur själv garanterade president Truman att Kina inte skulle våga anfalla och om de gjorde det skulle de ju ändå bli slaktade av hans trupper som han påstår då. Så här gör man ju en ganska kraftig missbedömning från amerikansk sida och i sällan en amerikansk president har fått så dåliga råd som Truman fick angående Koreakriget och Kina då. Så Kina, alltså i USA ser man allt genom någon slags prisma av Sovjetunionen som styr allt som har med kommunism att göra, men Kina var ju ingen sovjetisk lydstat och deras militär hade ju potential, så att offensiven i Nordkorea går ju först enligt amerikansk plan, men amerikanska trupper korsar den 38 breddgraden och pressar under Nordkoreans motstånd så går det ju fort framåt. Den 19 oktober så föll huvudstaden Pyongyang och segern åt enat Korea såg ut att finnas inom räckhåll. Men det är ju när man närmar sig, när offensiven närmar sig den kinesiska gränsen som Kina då slår tillbaka, anfaller med 8 divisioner och den här kinesiska motattacken överraskar MacArthur och de amerikanska trupperna, eller ja, FN-trupperna om man vill då, men de överrumplas och tvingas retirera då, och än en gång så korsar kriget igen då den 38 breddgraden och än en gång så föll Seoul, staden Seoul till kommunisterna och i mitten av januari 1951 så lyckas de amerikanska FN-trupperna att vända på krigslyckan och pressa tillbaka fienden och till slut så är fronten än en gång tillbaks ungefär vid den 38 breddgraden och stabiliseras runt den då. Så man kan säga att efter detta forcerat fram och tillbaka på den koreanska halvön där då, så är man tillbaka på ruta 1 kan man säga där då. Och ingen visste det då, men den här delningen av fronten är ju någonting som skulle komma att bestå väldigt länge, det vill säga än idag då. Från början hade ju Truman velat undvika en direkt konflikt med Kina som han trodde kunde leda till flera krig, men han hade ju spelat högt i ett försök att förena Korea, eller ena Korea, med militära medel. Och resultatet var ju att han förvirrat det amerikanska folket och gjort att USA fick skämmas lite grann inför världen. Och när han insåg att hans rådgivare gett honom dåliga råd och att konflikten med Kina var ett faktum, försökte Truman hitta vägar till en mer diplomatisk uppgörelse då. Och det här gör också att han kom lite på kant med general Douglas MacArthur, därför att generalen hade egna idéer om hur USA borde agera, och de proklamerade han också väldigt öppet. Han menar att nu var USA i krig med Kina, och därför så borde ju USA anfalla på bred front då själva Kina då. Om det inte gick att invadera delar av Kina i en ny offensiv, så borde USA åtminstone använda atombomben. Så här är ju generalen MacArthur öppet ger öppet kritik mot presidenten då. Och i ett brev till en republikansk kongressledamot som sen blev offentligt, så skrev MacArthur att there is no substitute for victory. Så här agerar ju MacArthur som general på ett sätt som är oacceptabelt då, och som en trots mot principen om att civila ledare och presidenten var överordnade militären och att militära ledare inte skulle blanda sig i politiken då. Men MacArthur var ju i amerikanska folkets ögon en extremt populär general och krigshjälte då från Stilla havskriget. Gallupundersökningar visar att 69% av amerikanerna stödde MacArthurs åsikter då. Truman valde ändå beslutsamt att, och modigt att återkalla sin general, att hålla hårt på principen om att han inte kan ha en general som lägger sig i presidentens politik då. Och det här beslutet hade ju kunnat kosta honom väldigt mycket då. Och MacArthur gjorde också allt för att tvinga presidenten att backa. Truman får ju vid det här laget mängder av arga brev till Vita huset där folk försvarar general MacArthur då. När MacArthur återvände till USA så möttes han av jublande folkmassor som han höll tal inför, och han ger ett tal i kongressen och avslutar med orden från en sång som sjöngs på, som ofta brukar sjungas på militärakademin West Point, med orden "Old soldiers never die, they just fade away." Flera kongressledamöter sägs ha fått tårar i ögonen efter det här talet och de här orden då. Men Truman, han är hårdnackad också. Han tillsammans med sina ministrar i administrationen, så står han fast och slår tillbaka för att hålla fast i principen om att politiker är överordnade militären. Då i kongressens förhör kring Koreakriget så slår man fast att MacArthurs föreslagna strategi snarare hotar att exponera hela Europa för en sovjetisk attack och leda till tredje världskriget. Och Trumans militära rådgivare general Omar Bradley, som ju även han var en viktig hjälte från andra världskriget, slog ju fast att en uppgörelse med kommunismen i Asien vore då, som man säger, the wrong war at the wrong place at the wrong time with the wrong enemy. Och när flera militära höjdare som Bradley ställde sig bakom Truman, så kom det amerikanska folket att acceptera MacArthurs återkallande då. I takt med att fredsförhandlingarna strandade så etableras ju då den här 38:e breddgraden till ett slags stillestånd, och Korea förblev delat i ett nord och ett syd då. Och försvaret av Sydkorea hade varit det ursprungliga målet, och det uppnådde man ju då i och för sig då. Men i övrigt var ju kriget en besvikelse då. Det inträffar ju i en tid av ökad oro över USAs position i världen och en intensifierad rädsla för kommunismen. När stilleståndet i Korea fortsatt och 140 000 amerikaner hade dött eller skadats, så skapade ju frustration och ilska i USA. Det här landet som nyligen har segrat i andra världskriget mot både Tyskland och Japan, största militära seger någonsin, och nu kunde man inte ens avgöra eller slutföra en gränsstrid i ett litet asiatiskt land som Korea då. Så följden av Koreakriget blev ju ganska tydligt, och det ledde ju till en massiv upprustning av USA då. Och många av de här råden som framkom i den här rapporten NC68 följdes då. Armén utökades till 3,5 miljoner man, försvarsbudgeten ökade till 50 miljarder om året. USA skapar militära baser på mängder av platser långt ifrån USA utanför Europa, till exempel Saudiarabien och Marocko. Så kalla kriget hade kylts ytterligare, och USA var ju nu fast i en global kamp med Sovjetunionen, både militärt och ideologiskt då, kan man säga. Så där ser vi hur kalla kriget sprider sig. Från att vara fokuserat på Europa så hamnar det även i fokus i Asien då. Och den här lite hårdnade inställningen också kring hur man ska bekämpa kommunismen kommer ju också få oerhörda följde på hemmaplan då, med misstankar om förräderi och kommunism inom staten och så vidare, och lite grann hur kalla kriget och den här antikommunismen påverkar den amerikanska hemmaplanen tänkte jag att vi skulle kolla på i nästa avsnitt. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.